Ja, och här har vi då skyddshandskarna.
Varför finns det så många modeller att välja mellan?
Ja, du vet, Tegera Pro ska ju passa exakt för varje jobb, och därför finns det så många olika. Och glöm inte att rätt skyddshandskar gör halva jobbet.
Okej, då tar jag två.
Tegera Pro, skyddshandskar för yrkesproffs. Just nu får du extra hjälp att välja i butik.
Podplay.
Ny hockeyvecka framför oss, men såklart ska vi summera det som har varit. Ett nytt avsnitt av Sanny och Svensson. Vi är framme vid avsnittsnummer 80. Det är inte mycket namn som duggar tätt nu. Det är 80, inte en siffra många haft, men en del rätt tunga namn i alla fall.
Ja, absolut, och det får man ju kalla Stefan Stiffen Holmgren i Västerås. Det var ju Västerås som frågade, är det någon annan som har överhuvudtaget burit det numret? Så där har vi en riktig legendar i Vik-sammanhang. På tal om Vik, Eddie Davidsson, numera Mariestad, bär nummer 80. Janne Ojanen kom med alla finnar där i slutet på 90-talet till Malmö. Och sen så har vi en riktig tingsrysslegendar i Oskar Holst.
Ludde Blomstrand, nummer 80 också. Sen många tror att Tim Juel är den kändaste i familjen, men det är rent skitsnack. Det är såklart Patrik, hans brorsa Patrik Juel, nummer 80 i Mjölby. Sen en av SHLs hetaste och absolut bästa spelare, han som spelar i laget där lagen som de möter alltid är dåliga. Ja, vi pratar såklart om Oskarshamns Tomas Sjöhorna. Skämt åsido, Oskarshamn imponerar, fortsätter göra det på oss. Också Horna, bröderna lika så. Nummer 80, Mattias Weinhandel. Ja, den kedja med Mårtensson, Weinhandel och Mikael Håkansson. En av de bästa i SHLs historia. Ja, men Svensson, du var ju på plats. Derbyt med ett stort jävla D, för att tala klarspråk. För att fråga från Erik Granqvist som dök upp på Twitter här. Hur var det? Hur var det att vara på plats?
Man märkte ju att stämningen var upppiskad. Det märktes att det var hemmapremiär. Det märktes att det var derby. Det är ett sånt tryck på uppvärmningen redan när det bara är sådana här stora matcher. Folk är superladdade och det var ju marsch från stan och så vidare. Sen att det förekom tråkiga saker under den marschen som lokaltidningarna HD och Sydsvenskan har rapporterat om, det tycker inte jag ska svärta ner, även om det givetvis är helt oacceptabla grejer som skriks i den marschen. Men det är ett antal individer som vi tar kraftfullt avstånd ifrån, och istället tycker att vi ska hylla den läktarinsatsen som Rögles fans faktiskt stod för att den sången och den mäktiga stämningen, det upplever man inte ofta på svenska hockeyläktare. Ja, jag kanske är färdig för vi inte har märkt under 18 månader, men det här var grymt. Och det som jag kanske gillar allra mest var ju att det var inga spelare som kom in genom några coola eldar eller något själlöst intro, utan här kom Rögle-spelarna rakt in. De sjöng med i hymnen, de insöt atmosfären. Jag hoppas verkligen att det är fler som kan ta efter det.
Svenska supportrar gör för den här sporten. Wow!
Det är en av de mäktigaste ögonblicken jag har varit med om från läktarplats.
Ja, alltså det är ju, de gjorde ju som Färjestad gjorde för veckan innan. Är det här det nya, eller är det bara liksom premiärer, om man säger så, när folket är tillbaka? Kommer det här vara det nya?
Ja, där fick jag verkligen veta att Färjestad hade gjort det också, för det missade jag ju helt och hållet att de hade gjort i samband med sin hemmapremiär mot Leksand. Men jag tror att på stora matcher kan de säkert tänka sig att göra det här. Jag hoppas det. Framförallt ett lag som Rögle som ändå har mycket folk alltid på plats, så kommer det inte bli någon pannkaka om man kör det mot Luleå hemma i omgång 28. Det tror jag absolut inte, utan jag tror man har hittat ett upplägg som jag säkert tror att man vill köra vidare med.
Det är ju högt till tak i Ängelholm, brukar man säga, som en liksom metafor eller ett talesätt för att prata om att man har höga krav. Men nu är ju högt till tak. De har väl höjt till 7 meter. Har det påverkat den fantastiskt ett ord jag använder sällan, men jag vill göra det här. Akustiken som är i den arenan.
Jag tyckte det påverkar absolut inte negativt. Man fick en känsla av att det fanns en stämning kvar, men ändå mer arena av det, så att säga. Ja, jag tyckte bara det var positivt. Och eftersom stämningen uppenbarligen inte påverkades, så sen om det var för att det var en lördag klockan 18 och det var hemmapremiär, så stämningen, och de mötte Malmö, så... Men jag tyckte inte all stämningen påverkades.
Nej, det var ju grymt. Det var ju helt otroligt. Och matchen i sig var ju egentligen två olika ansikten. Jag tyckte att Rögle var det bättre laget i första. Malmö var överlägsna. Jag skulle vilja säga att de var överlägsna. 21-7 i skottförsök. Jag tror det var 16-4 eller 16-5 i skott på mål. Det är en period som Malmö måste ta betalt för också. Och göra mer än ett mål om man ska vinna mot Rögle.
Ja, men så är det. Det var de ju missnöjda med. De hade ju flera bra lägen, men... Rifalk stod rätt placerad. Rifalk är väl inte en sån jätteflashig målvakt, men han är ju väldigt välplacerad, läser rad väldigt bra. Och jag känner att jag är ute på djupt vatten när jag ska kommentera hur målvakter agerar.
Ja, men det är klart, fan, ta på dig den. Nej, men alltså, jag matchen i sig, men alltså, jag vill veta känslan där på plats. Det måste ju ha varit helt enormt. Du sa att du satt bredvid Erik Granqvist, bara det är ju en resa i sig och väldigt intressant och roligt. Men alltså, gåshudskänslan, satt jag i en studio i Stockholm och bara så här, men det är inte sant, vi har det här nu, det är helt underbart, du som var på plats, jag vill veta mer.
Ja, nej, men alltså, ja, jag vet inte riktigt vad jag ska säga, för att det är ju nästan en sån sak som nästan bara måste upplevas för att man ska få. Du hörde ju egentligen hur din kollega Staffan Kronvall reagerade efter det här introt som var, bara det visar ju, han sa att det var bland det bästa han har varit med om.
Ja, alltså, ja, precis. Det bland det mäktigaste. Ja, och bara det. Han har ju varit med om mycket. Spelar både NHL och KHL och SHL. Så att, men alltså, är det här det nya? Förstår du vad jag menar? Är det här det, kommer vi leva med det här? Eller är det bara en premiär mot Malmö? Utan kommer den här känslan leva vidare? För att just Rögle är väl en av de klubbarna som har varit kanske gått från att varit ett lidnadsalag, börja etablera sig i toppen. I fjol tog steget och verkligen blev ett topplag och gick till final. Och då fick alla fansen sitta hemma och titta på det i soffan. Är det här liksom ett sånt jäkla sug att bara gå på hockey nu?
Ja, men Rögle har väl alltid haft publik som lever sig med.
Det är ja, men inte på det här sättet. Inte på det här sättet.
Ja, men jag skulle ändå vilja säga att jag har ändå upplevt en hel del derby genom åren. Och där har varit, alltså, när Simon Olsson gjorde den här straffen för 10 år sedan, den stämningen som var då var helt jäkla sinnessjuk. Men det som jag slogs av nu var att den här högra sittplats som ändå har varit en relativt liten klack tidigare, kändes som att det var hela jäkla långsidan som bara deltog i växelramsor med ståplatsen. Så att det kanske är så att de har växlat upp, men det är lätt att man blir liksom... Man blir i den här stunden, man blir tagen av det nu. Men jag vet om att det finns derby som har varit helt galna innan också.
Ja, nej, men det är en match. Men det är ju något utöver det vanliga. Och det är väl det enda derbyt av värde vi har, om man säger så. Jag menar, vi pratade om det i fjol eller för 2 år sedan i podden. Skellefteå-Björklöven, skulle de spela samma serie? Det skulle ju såklart vara en dignitet. Men sen finns det ju liksom inte de här... känslorna som det här som pulserar, det är bara Emil Sylvegård på värvningen eller efter matchen för den delen. Det är liksom, det är sådana känslor som rörs upp kring honom eller kring Malmö för Rögle och vice versa.
Ja, men så är det. Men det är klart att skulle AIK trilla upp i SHL, vilket de inte kommer göra eftersom HV förmodligen kommer gå upp, men det är klart att där skulle man få till någonting. Senast de möttes, Djurgården och AIK, så bannlyste man ju respektive supportrar på hemmamatcherna för att man var rädd att det skulle bli så jäkla mycket stök.
Jag var på kaosderbyt 2010 några dagar innan julafton när AIK mötte Djurgården, när de inte gjorde annat än slogs. Det var ju stämning när de väl sjöng och skrek, men det var ju väldigt mycket slagsmål. Men det var det inte nu i alla fall i Ängelholm, och det är positivt i alla fall. Ja, men det var ju en underbar match. Härlig inramning allt. Men den bästa matchen från den gångna veckan, det var väl ändå den mot Frölunda Färjestad. Frölunda vann med 6-5 efter förlängning. En match som hade fan med allting. Det är så man lockar publiken till matcherna, kan jag säga.
Ja, men Frölunda Färjestad brukar väl ha en tendens att bli riktigt roliga tillställningar. Framförallt i Göteborg, eller är det bara jag som hittar på nu?
Nej, alltså de matcherna är speciella. Färjestad har väl i stort sett redan den matchen slutsåld när Frölunda kommer upp till Karlstad om några veckor. Så att det är speciella matcher. Det brukar alltid bli bra matcher också. Det är känslan mellan de där lagen. Det är ju inget derby på så sätt, men det är liksom, det skruvas upp ett par nivåer, och de plockar också ut det bästa av varandra. Det blir alltid bra matcher när lagen möts.
Hur vanligt är det att man byter ut målvakter? Båda målvakterna i samma lag i samma period. Det är helt otroligt.
Ja, det är ju helt otroligt. Och här är ju idrottens någonstans himmel och helvete. För en målvakt att bli utbytt. Jag menar, alltid brukar filma in honom. Man ser de där ögonen som är helt tomma och en målvakt. Och i Haukelands fall då, i Färjestad. Han visste ju, nu är jag utbytt. Det tar nog jäkligt länge innan jag står med de där stolparna igen. För då kom Dominik Furch in. Furchen även kallad. Och det är klart att han kommer stå majoriteten av matcherna förutsatt att han inte blir skadad.
Ja, det var ju egentligen bara det lilla sticket in i Haukeland som var avslutningen på hans tid i Färjestad, höll jag på att säga. Men han vet ju redan om att han inte ska stå speciellt många matcher. Och inte ens den sista han ska stå, den får han avsluta.
Ja, det är tufft. Men det är klart att Haukeland, han får sikta in sig på att utmana Furch. Furch var bra när han kom in, släppte två mål. Han var bra också när Färjestad vann mot Brynäs. Så att han visar ju klass. Men om vi bara stannar till lite vid Frölundans spelare som du känner till väldigt väl. Vi har fått en fråga från Pontus Paulsson. Vad har hänt med Jens Olsson i Frölunda? Varit hur bra som helst i början av säsongen. Även gjort en hel del poäng. Och så då konstaterar han också att Frölunda mot Färjestad måste vara den bästa matchen hittills den här säsongen. Och det är vi eniga med dig, Pontus. Eller jag i alla fall är enig med dig. Men vad säger du om Jens Olsson?
Ja, men alltså, Jens har en bra högsta nivå. Det är bara det att det har skapats någon bild av Jens Olsson. Att han inte ska vara mer än en femte back kanske i en laguppställning. Alltså jag menar, ett tag när Malmö gick som bäst med när de var där topp 6, så var han i alla fall en av lagets topp 4 backar, och han och Carl-Johan Lerby hade ju en magisk höst för 3 år sedan, tror jag det var nu. Så att det finns ju mycket i honom. Han är ju duktig på rören, han har ett bra skott, så att nyttjar man honom i exempelvis powerplay. Så nu gjorde han väl mål, ett shorthanded goal till och med senast mot
Färjestad.
Ja, exakt.
Mot Färjestad, ja.
Ja, och alltså, han är ingen dålig back. Jag tror att nyttjar man bara honom, han kan ju spela hur mycket som helst. Så att, det är ju, och han är ju jäkligt vältränad också.
Men när han går och lägger sig på kvällen, han lär väl hoppas att Mattias Norlinder blir kvar borta i Montreal och tar en tröja där. För när Norlinder har lämnat, så har det också öppnat upp en plats för Jens Olsson i powerplay där en viss Ryan Lash styr. Och då, jag menar, då får man poäng, då får man istid, då får man förtroende och framförallt självförtroende.
Ja, och då får man kanske ett nytt kontrakt också, för han har ett utgående kontrakt.
Det var ju den värvningen var ju nästan lite hånad där när Frölunda plockade in Jens Olsson. Det var ju så här, vad ska de in med honom? Men det visar ju ändå att, ja men, lite som David Prins där, att man tar hand om äldre och yngre spelare och ger dem ändå en utvecklingskurva som, får väl ändå säga, Jens Olsson som var på väg neråt, den har väl ändå vänt åt det andra hållet nu.
Ja, jag tror att det var väl kanske att han inte riktigt trivdes under Peter Andersson sista tiden där, för det var ju bara därför han lämnade Malmö. Han hade ju till och med avtal när han lämnade Malmö, och det var ju egentligen Peter som satte som krav att han inte ville fortsätta jobba med Jens Olsson. Så nej, det är väl skönt att han får tysta de som har tvivlat på honom.
En annan sak som man har pratat mycket om Frölunda, det är just juniorerna, utveckling. Jakob Nilsson skadad, då var jag tänkt i alla fall, oj oj oj, en forward i en av topp 2-kedjan, nu ska de värva. Affe Hockey, som också är Frölunda initierad, han undrar om Frölunda behöver verkligen värva in en forward. Kan man inte lita mer på yngre förmågor som Elmer Söderblom och Theodor Niederbach? Och det kan väl jag bara plocka upp, det att Niederbach och Elmer spelade med Niklas Lasu mot Djurgården, och det var den kedjan som vann matchen åt Frölunda. Niederbach gjorde sin bästa match, och Elmer ser ut som han borde, som han trodde han skulle göra för kanske ett år sedan. Liksom den här lite rangliga spelaren som känns som att nu ramlar han, men han får med sig pucken. Nu får han också liksom mer kraft in i situationer, och allt handlar om en sak: självförtroende. Och var kommer självförtroende ifrån? Jo, Ryan Lash. Han får spela med honom i powerplay. Nej, men allvarligt, det är liksom, ibland är det inte fan inte svårare än så.
Så Ryan är Han är den som har löst upp allting. Jag såg väl någon statistik att Frölunda var etta i powerplay och de var sist förra året, va?
Ja, de är närmare 50% i powerplay, vilket såklart inte kommer hålla över en hel säsong. Men det är ju tydligt vad han har gjort. När man ser liksom klipp när Frölunda spelar powerplay, så att titta på det under förra veckan här. Alla powerplay-spel som Frölunda har gjort, jag har ju ett datasystem som man lätt kan klickas in där. Så att, och man ser vilken respekt motståndarna har. Örebro till exempel krymper ihop boxen och ändå hittar han de här liksom passningarna. Och den passningen han gjorde mot Djurgården Lärs till Söderblom på bortre stolpen, det är så här, den finns ju inte ens. Den är ju helt sinnessjuk, den passningen.
Då kan vi vara överens om att det blir Ryan Lash som kommer ta Elmer Söderblom till NHL nästa säsong då.
Ja, han är lite som Fredrik Bremberg en gång i tiden var för Patrik Hörnqvist och gänget där i Djurgården, Patrik Thoresen, där han gav dem NHL-karriärer.
Ja, rätt skaplig karriär han fick NHL, Patrik Hörnqvist.
Ja, den är hyfsad faktiskt. Undrar om det tickar in någon så här payback till Linkan Bremberg varje månad kanske.
Men nu på tal om Djurgården och Bremberg. Hade de behövt en Bremberg nu, eller vad är det som behövs i Djurgården? Du såg ju matchen mot Frölunda på Hovet i lördags och satt i studion och följde den väldigt noga innan du följde derbyt. Och jag hörde bara lite på Radiosporten under tiden jag åkte till Ängelholm.
Djurgården gör i mångt och mycket rätt bra under den gångna veckan. Första perioden mot Rögle, egentligen mycket bra. Det är ett steg framåt mot Frölunda också. Men man ser självförtroendet i den tredje perioden. 2-2 står det och Djurgården blir så små. De backar hem, de täpper till framför mål. Frölunda får liksom utnyttja stora ytor i anfallszon och broderar runt. De blir så enormt passiva. Det handlar ju såklart om självförtroende. Och man har nu alltså 5 raka förluster. Och det går inte att prata om något annat än kris. Man möter Färjestad här på tisdag, som Färjestad som är rejält på gång får man ändå säga. Alltså Djurgården sitter i ett jäkligt tufft läge. Men att förlora mot Frölunda och Rögle, det är så här, man har mött topplag. Men den veckan som kommer, de kommande matcherna, ska jag säga att det kommer fälla rätt stort avgörande för Djurgården. Och fan, men inte om det fäller avgörande för Barry Smith också.
Ja, vad tänker du då kring Barry Smith? För jag får ju en känsla av att när jag ser hur han agerade börjar spillas energi på lite dummare och lite andra saker. Det känns som att han inte riktigt har den balansen som han kom in med till Djurgården.
Kirby Reichel, han som var i Örebro, han lämnade Örebro av liksom sociala skäl eller familjeskäl, eller hur? Och alla visste ju att han kom dit otränad och att Örebro sparkade honom. Jag bara får en känsla av att novemberuppehållet, om det fortsätter så här för Djurgården, så kommer Barry Smith lämna av personliga skäl. Och Djurgården kommer liksom inte officiellt sparka honom. Men fortsätter det så här så måste man göra någonting. Och Barry, ska vi vara helt ärliga, han har inte kommit och gjort någonting för Djurgården. För spelare så finns det ändå en bättre kapacitet i det här laget än vad han får ut. Så att fortsätter det som det har gjort nu så kommer man lämna i samförstånd, eller han kommer lämna av personliga skäl.
Och då finns det ju en som arbetar, jag tror det är på Scania-fabriken i Södertälje, som står redo att ta över, heter Daniel Eriksson, eller?
Det är frågan om styrelsen liksom släpper loss. Det är Jocke Erikssons brorsa. Jag kan tänka mig att Joakim Eriksson ville plocka in honom redan i somras. Men det är också, Jocke sätter ju allt jäkla mycket på spel om man plockar in sin brorsa och det skulle gå åt skogen. Så att ett tufft läge man sitter i, speciellt med målsättningen som ett topp 6-lag. Det är ju, framgår ju bara mer och mer hål i huvudet och ens sätta den pressen på ett lag och en tränartrio som inte kan leva upp till det.
Skulle man inte kunna ta in Peter Andersson i ett sånt läge?
Ja, alltså grejen är att alltså det här med Barry Smith, om vi bara stannar liksom, vad är han egentligen? Jo, han är en senior advisor. Du vet att jag pratar om Stefan Lilleslund som en senior advisor.
Absolut.
Alltså, det är inget negativt att coacher. Att man tar in en coach och så har det som bollplank. Jag menar, alltså Barry skulle kunna vara perfekt bollplank. Han har inte stått i ett bås. Han är nästan, kanske skulle sitta på läktaren och göra det bättre. Träningar, isträningar, inga problem. Där kan han vara med och driva. Men det är liksom, han kanske inte är den som ska sätta den taktiska strukturen. Och därför tror jag man, det är tufft nu. Det är riktigt, riktigt tufft. Och du sa ju tidigare här att om AIK skulle gå upp så hade det blivit derby mot Djurgården. Jag tror man nästan får se det tvärtom nu, att fan, om Djurgården trillar ner, då kan det bli ett derby mot AIK. Det är på den nivån vi pratar. Och därför vill jag ändå säga, det måste ha respekt för att stora klubbar som HV71 i fjol, när det börjar gå tufft, och Djurgården är en stor klubb, när det går tufft, det är inte roligt att vara i den verksamheten. Det är, fan, du får en jäkla press på det.
Fredrik Eriksson har ju en fråga också. Som det ser ut nu, är Marcus Sörensen årets mest överskattade värvning?
Ja, jag hyllade ju Marcus Sörensen efter de mötte Leksand, och det var väl kanske lite ironiskt i sig med tanke på att det var den matchen han gjorde där på Heinemann, slog dunka huvudet i sig. Men det var inte just det, utan det var sättet, han, intensiteten, drivet, hur han liksom skapade energi för sig själv, för laget, med publiken. Men just nu ser jag ingenting. Han är snarare en belastning. Det är spillt så mycket energi på andra saker, och det är klubbor som slås sönder, det är frustration, och som spelare när det kommer en sån stjärna, får man ändå säga, med SHL mot mätt, när han då kommer in och inte levererar, visar lite frustration, då blir man, kan det bli en tendens att spelare, sett själv, att spelare runt omkring blir små också, att de inte riktigt vågar. Sebastian Strandberg, han vågar inte ta samma initiativ, han kanske letar Sörensen lite mycket i uppspelfasen. Sörensen ska ha pucken från blålinjen och framåt i uppspelfasen, då ska han inte röra pucken.
Jag vet inte om du har hunnit höra på Sörensen i vår kollega Adam Johanssons podd, men min känsla är, när jag hör Marcus Sörensen prata i Adams podd, är att han ser detta som ett klart ettårsprojekt, och med tanke på det kroppsspråket som han ändå visar upp, Marcus Sörensen, så får jag känslan av att när vi kommer till april så kommer han bryta det som är kvar för att nyttja en klausul utomlands och typ kunna komma med något uttalande, aldrig mer SHL igen. Någonting i den stilen.
Ja, det är inte alls omöjligt, för att grejen är, kommer man från NHL och man går tillbaka till SHL, det är ändå ett steg neråt. Du måste vara mer motiverad, alltså kanske någonsin tidigare. Du måste vara mer motiverad än vad en junior är i mångt och mycket, för att du får jobba mycket med dig själv. Jag vet själv, och det här kanske låter löjligt, jag var inte på något sätt en stjärna, men jag vet själv när jag kom hem från Schweiz efter ett år, tanken var att jag skulle vara där två år, kom hem efter ett år, hur mycket jag fick jobba med mig själv. Och jag ställde mig inte på något sätt att jag var bättre än någon spelare i SHL på det sättet, men jag fick jobba med det mentala. Okej, nu är vi uppe i den arenan igen. Nu är vi den. Det är väl kanske inte så jävla kul ändå. Man liksom, man hade blåst upp det. Skönt, kul att komma hem tillbaka till elitserien eller SHL. Och sen när man hade spelat 5-6 gånger så här. Ja, just det var så här det var. Och där tror jag känslan att Marcus Sörensen har hamnat nu. Plus att han inte levererar. Plus att han är faktiskt rätt medioker också.
Om man tittar på deras stjärnförvärv Peter Holland, som gjorde debut här i veckan. Vad har du fått för intryck av honom då?
Alldeles för tidigt att säga någonting om egentligen, men man ser ju att det är en skicklig spelare. Det är absolut inget tuttal om det. Det som är att han har ju den här Rosén-förmågan lite, att kunna dra ner tempot, kunna liksom nästan på gränsen se lite loj ut för att slå ett jäkligt vass pass. Så att han kommer bli bra, men där måste vi ge han 3-4 matcher innan vi ska liksom hylla eller något sätt allt för mycket, men jag ser potentialen, så är det.
Två spelare som förmodligen inte trivs allt för bra med hockeylivet just nu är Linus Andersson och Tobias Ekberg, som varit utanför truppen där för Djurgården, och jag hör ju att Tobias Ekberg är ju definitivt på glid bort från Djurgården. Han tog man ändå in förra säsongen och så kanske som en långsiktig investering, man såg att det fanns lite potential, men det lossnade inte riktigt förra säsongen, och den här säsongen har det verkligen varit platt fall för Ekberg, och han har varit utanför laget också. Vad ser du som gammal back att det där beror på?
Strukturen. Jag var inne på det tidigare i en podd, att man kan göra mediokra backar ganska, eller väldigt bra eller bra, i ett fungerande system där alla vet vad man ska göra. Till exempel som det var i Malmö när Ekberg var där med Peter Andersson, Filander. Det var en tydlig struktur. De plockade in backar från Hockeyettan, från Arboga, som inte var kattskit. Niklas Torp kom in och spelade bra i Malmö också, till exempel, med en tydlig fungerande struktur. Den finns ju inte i Djurgården. Därför så blir en sån som Ekberg blottad. Skulle Ekberg spela till exempel, ja, Oskarshamn, Leksand, Skellefteå för den delen, så hade han gjort det bra. Han hade kunnat gått in och varit en stabil topp 6-back i många lag med fungerande struktur.
Han har ju redan varit i Oskarshamn och han har redan varit i Leksand, var i Leksand som junior, och intressant att du nämner just Leksand där med om han hade kunnat spela där. För vad jag hör så är de väldigt sugna på att ta in Ekberg. De tittar på honom redan inför kommande säsong, och nu är man väldigt intresserad av att ta in honom redan nu, hör jag i alla fall. Man fick ju en skada på Ahnelöv här i veckan också. Och då skulle man kunna se Ekberg som ett alternativ in i truppen. För man behöver, som det så fint heter, kroppar in i truppen.
Ja, men alltså det är inget... Och då kan ju säkert Leksands fan tycka, vad fan ska vi med honom till om han inte platsar i Djurgården? Ja, men det finns ju liksom Norén till exempel, en back som jag gillar i Leksand. Han hade inte stått ut till exempel i Djurgården den här säsongen med den strukturen där. Så att jag tror att en sån som Ekberg hade kunnat göra det bra i Leksand. Och de har ju varit lyckosamma med flera värvningar. Det är ju många röda prislappar som har liksom nästan varit succé där hos Leksand.
Om vi är oroliga för att Barry Smith ska ryka i Djurgården eller att han ska säga upp det i samförstånd, så finns det ju ett par tränare i Hockeyallsvenskan som jag i alla fall inbillar mig kan börja ligga lite halvrisigt till redan nu faktiskt. Och det tänker jag på två tränare i södra Sverige. Jag tänker på Micke Gart i Kristianstad och jag tänker på Roger Forsberg i Troja Ljungby. Roger, han har ju inte en trupp som är på allsvensk nivå. Det är mycket hedersamma förluster, men man har inte den riktiga spetsen som... utan man måste värva 3-4 spelare för att man ska räcka till, annars kommer de bara åka raka vägen ner i division 1. Men om vi stannar vid Kristianstad så har Micke Gart fått ett helt annat lagbygge, men de har alltså inte samlat in en enda poäng så här långt och det är inte bra.
Nej, det är inte. Alltså Roger Forsberg, han kan väl inte trolla med knäna i Troja. Det får han in 3-4 spelare, absolut. Men där, det känns ju inte som att plockar man honom så bygger man ny energi. Utan det är ett lag som i stort sett är för dåligt.
Ja, men alltså jag skulle säga att Troja behöver, i det här läget behöver de ju Roger mer än de inte behöver honom. Så det kommer inte hjälpa ett dugg att plocka bort honom. Utan du måste röra om i spelartruppen. Du måste in... tre klassforwards i stort sett.
Ja, precis. Ja, men Gat, det är väl intressant att se vad... Jag menar, laget potentiellt ska vara bättre. Tuff start. Samtidigt, han har varit där några år nu. De vet ändå lite vad han går för. Och en liten klubb, om man får kalla det Kristianstad, jag vet inte. Har man ekonomin och liksom avlöna två tränare? Då tror jag man satsar på att försöka plocka in spelare istället.
Ja, det skulle kunna vara alternativet, för Gat är ändå den som tryggar kontinuiteten. Det finns ändå ett samarbete i båset med Peter Piva Johansson till exempel. Man har gått ganska hårt på tränarspåret där, och Gat är ju ändå den som sköter de sportsliga rekryteringarna också. Men samtidigt, om du inte får ett resultat och de är på väg raka vägen ner i kval igen, ja, då är det tränaren eller förstärka truppen som gäller.
Ja, och när man pratar om stärka truppen så var det ett lag som hade höga förväntningar på sig inför säsongen. Det var ju Västerås. Jag gick i lördags från att ha kollat på Rögle mot Malmö till att kolla på när Västerås möter Södertälje. Bara för jag ville bara se och skaffa mig en bild av Västerås. Och då är min enkla och ganska befogade fråga: Pannanen, som har varit hyllad, är han rätt man för att sätta en defensiv struktur på det här Västeråslaget? Jag ser inte att man har lyckats med det hittills.
Nej, så tittar man på, nu såg jag matchen mot Bofors i förra veckan där, och då såg det ju väldigt vilset ut. En sån som Daniel Gunnarsson hade ju en extremt tuff kväll på jobbet. Han var inne på alla baklängesmål och var ju direkt skyldig till vissa också. Visst, Daniel Gunnarsson behöver säkert inte vara orolig. Man vet vad han klarar av, men han är ändå den som ska leda laget bakifrån. Och,
han... de ser ju honom som en så här... en ledare, liksom en härförare som liksom är lite för Västerås var...
Ja, men som Timander var för Leksand då?
Ja, lite så. På den nivån ser man honom, eller Frögren för Leksand för den delen där. Men det är ju inte det är inte på långa vägar den nivån. Gunnarsson har ju inte den pondusen i sig, och han är mer spelskicklig men kanske mer så här sävlig i sina rörelser stundtals.
Ja, och sen vi får en fråga från Sara Rydberg också i Västerås som undrar om JG verkligen spelat som den tilltänkta stjärnspelare han skulle vara. Hon tycker det sett satans mediokert ut, och kan Pannanen verkligen ta klivet upp med Västerås? Vilka spelare behöver kliva fram ännu mer för att vinna matcher? Ja, där ser jag ju en sån som den här österrikaren Rauschenwald som de har plockat in.
Nej,
låt mig få tala till punkt nu.
Okej.
Jag och Adam stod och kollade på matchen de mötte mot HV den 13 augusti. Och då såg vi den här Rauschenwald. Det såg så virrigt ut i egen zon för honom. Okej, tänkte vi. Ja, men alltså han får väl växa in i det. Men grejen är den att det ser fortfarande lika jäkla virrigt ut för honom i defensiv zon. Och alltså, firar han jul i Sverige, då blir jag uppriktigt förvånad.
Ja, han kanske firar jul i Kristianstad då.
Ja, det skulle inte. Väl vara det i så fall.
Men inte i Västerås kanske.
Nej, det har jag väldigt svårt att se. Jag har i alla fall inte sett vad han är bra på så här långt.
Men Sara frågade om Johan Gustafsson, och nu ska inte jag ta på mig som en målvaktsexpert. Men det, vad ska man säga, han är knappt 87%, 86,9% på sina matcher han har spelat. Det är såklart alldeles för lågt, och det hänger ju givetvis samman med hela försvarsspelet. Men det som jag såg med JG lite i fjol där, eller kan bli lite låg i positionen, komma ner ganska djupt, och han blir rätt sårbar, och det tycker jag sett lite i Västerås också. Visst, han räddade dem ganska mycket. Man hade kunnat lägga under med 5-6 puckar där ett tag mot Södertälje, och han räddade dem bra, men inte på den stjärnnivån som man trodde att JG skulle vara när han kom hem. Men samma sak där. Det är en jäkla omställning att komma ner till Hockeyallsvenskan. Alla förväntar sig att han ska vara liksom den bästa målvakten. För det har vi sett. Det är grymt mycket bra och fina målvakter i Hockeyallsvenskan.
Ja, jag funderar också lite grann på hur mycket har JG stått de senaste åren i seriesammanhang. Han har ju ändå varit tvåa ganska många år bakom andra målvakter nu. Kan det spela någon roll också?
Ja, det kan det definitivt göra såklart. Sen har ju JG haft den här fina förmågan att vara som bäst när det gäller som mest. Typ COL, typ SM-slutspelsmatcher. Så det är väl det som man kanske, nu är det ju på något sätt lite lunken då, även om Västerås måste ta poäng givetvis. Så det är en spelare i slutspel, så tvivlar jag inte på att han kommer kunna vara jäkligt bra. Han har väl... Alltså, jag vill minnas att Lasse Johansson, målvakten som är grym i KL, han är fan en av Europas bästa målvakter. Han har pratat om Västerås målvaktstränare som har hjälpt honom jävligt mycket. Så han heter Sjöström, Patrik Sjöström.
Patrik Sjöström, ja, exakt. Han har varit där många år.
Ja, precis. Och om Lasse Johansson då, som är en av Europas bästa målvakter, pratar att Patrik har hjälpt honom, nog borde Patrik och Johan Gustafsson kunna hitta ett fint samarbete för att liksom ta honom till en bättre, jämnare nivå.
Ja, nu sitter vi här och är grymt bittra, känner jag bara. Nu måste vi lyfta humöret lite här, och då är det väl dags att...
En lufttorkad fond på vatten och salt serveras med pulveriserad skaldypotät och 2 milliliter O2 från Skogsmålarkloster. Varsågoda.
Tappat suget på torra dieter? Prova Yasen, medicinsk viktminskning som håller över tid. Yasen, kliniskt bevisad viktnedgång.
Ingo firar 10 år av låga priser, och det ska firas ordentligt. Registrera dig i appen så att du inte missar allt det roliga. Ingo, kom längre för pengarna.
Prata om poängliga ledaren i Hockeyallsvenskan.
Ja, alltså i fredags. Jag satt och mässade dig flera gånger. Viklund och Harald i studion. Och du sa det här, ja, vänta, Harald Hylund, vänta lite. Söderström, han kom igenom en bronsplats eller en tredje plats på listan. Och mycket riktigt så var Viklund trea på listan.
Ja, nej, men det var ju givet. Alltså, grejen med Viklund är att du ser hur han gör det på flera olika sätt. Han kan stå och böka framför mål. Han kan stå och vicka fram en passning. Han krigar in passningen där när, om det är Selin som gör den i tom kassa. Han kan ju göra så himla mycket. Det är så extremt värdefull spelare för Björklöven.
Ja, men har han blivit kult, eller har han liksom blivit bättre? Förstår jag menar? Är det en kultspelare eller har han blivit bättre?
Nu känns det som att nu ska han ju hyllas bara för sakens skull. Men han har ju faktiskt blivit bättre de senaste åren.
Ja, men till ditt försvar så ska jag ju bara nämna att flera gånger i fjol, även om vi inte pratade om honom i podden, så hyllade du Viklund.
Alltså, ja, absolut. Sen om det var för att jag hade ett bett med en kompis på grund av det. Men jag var helt övertygad om att han skulle göra, för han gjorde 20 mål året innan. Och så hade vi ett bett på att han skulle göra 16. Jag var helt övertygad om att han skulle göra det den säsongen. Alltså, han får så mycket tid där framför mål i powerplay. Björklöven hade ett så jäkla bra lag förra året. Så att, nej, men alltså, jag tycker han växer för varje säsong.
Men du, på tal om lag, så känns det ju verkligen som att det är det Björklöven är i år. Om det var i fjol rätt spretigt med lite otydliga roller, målvakter som kom in och ut och skador hit och dit. Så den här säsongen är det ju liksom... Ja, men bara jag ser intervjun med Hasse Wallson där efter matchen mot... vad var det? Kristianstad eller...
Kristianstad Tingsryd i fredags.
Tingsryd, ja förlåt. Kristianstad vann de över i...
onsdags.
Och så var Tingsryd. Exakt, bra. Just det var Bogren mot Bogren där. Stämmer. Bara jag ser intervjun med honom så känns han mer harmonisk, glad, positiv. Ah, det är klart, jag har inte pratat med honom. Men med fjol hörde man att det gnisslades lite där. Jag har inte hört någonting i år. Men det är klart, ett lag som vinner, det gnisslas inte alltid lika mycket. Men han känns mer positiv, gör han inte det?
Eller, ja, jo, men det skulle han säkert kunna göra. Alltså, han går in kanske med en annan ton i det. HV är storfavoriter. Han har kanske inte den stora pressen efter den här storseriesegern de hade säsongen innan han kom. Jag tror det har lättat lite från hans axlar också.
Ja, men så är det ju. Och, nej, men de har tydligare roller. De har ett bra lag. De kommer ligga med där i toppen. Södertälje tycker jag, efter den premiärmatchen, så, när jag såg mot Västerås, så ser Södertälje... Ja, men de ser bra ut. AIK imponerad av. Vad hände där förresten? Kan vi inte stanna upp vid AIK lite? Det var ju i fredags, briserade inte en bomb på något sätt, men Frölunda skulle låna Erik Norin backen. Det var klart, alla var överens. Och sen på lördagen, när i stort sett laguppställningen skulle presenteras, då var Norin inte med. Och han hade ju faktiskt varit och hälsa på laget, på Frölunda-spelarna, på morgonen där på Hovet. Men sen... backade AIK ur, eller vad som hände?
Ja, det var definitivt AIK som backade ur, det tror jag. Men jag tror ju att det var helt enkelt krafter i och runt AIK Hockey som kände trycket, för det var väldigt hetsk stämning där ett tag. Och jag såg att det var fans som jämförde, om det skulle vara så att Alexander Milosevic, som spelar AIK fotboll, som att han skulle gå till IFK Göteborg för att möta Djurgården. Man likställde det med det, och alltså jag fick ju vibbar av att, är det verkligen värt att låna ut honom? Nej, vi tar nog beslut att vi backar undan här.
Men jag, alltså, hur ska man säga det? Alltså, Hockeyallsvenskan är ju en serie mångt och mycket där ingen vill vara. Alla vill sträva uppåt, både spelare, ledare, lag, fans. Alla vill såklart högre upp. Men med det sagt så får man ju också inte liksom nedvärdera sin egen liga och liksom låna ut en spelare så en match. Till vilken nytta? Blir Erik Norin en bättre spelare? Ja. Man löper en risk att han blir skadad? Ja. Gör man någon ekonomisk vinning på det? Nej. Till liksom, gör man Frölunda till fred, så har en bra relation med dem, ja, men då,
ja,
är
det var just det jag skulle säga, det
ja,
var
men,
det.
Ja, men då är man ju en farmaklubb, och är det ett läge då man ska prata om att vi måste skaffa ett bättre tv-avtal, vi ska ta oss mer seriöst, då kan man inte hålla på att låna ut spelare en match och så. Och Frölunda sin sida, de har ju en årverksamhet som de gärna pratar vitt och brett och gott om. Det är ett jävla underbetyg, ursäkta att jag svär förresten, det är ett underbetyg till deras egen organisation när man måste låna in Erik Norin. Och man möter Djurgården, med all respekt, som typ är jumbo.
Här får du svära hur mycket du vill. Och det roliga är ju att Frölundas J20 var ju faktiskt i Stockholmsområdet också, för man hade en bortamatch mot Södertälje där på helgen också, så att det hade ju inte varit en allt för lång resa för en J20 back att ta sig, om vi säger så.
Nej, alltså... konstigt, men fel blev väl till slut rätt, men det var väl jävligt onödigt att det behövde bli den diskussionen, och att folk behövde involvera sig och liksom lite håna åt AIK och Hockeyallsvenskan. Jag tycker det var onödigt på så sätt. Norin, han är viktig back, han kanske är den bästa backen AIK har varit inledningsvis, och låna ut honom för att han ska bli glad eller hålla en bra relation med Frölunda, nej, jag tycker det är lite oseriöst faktiskt.
Men du vet vad som sker denna veckan?
HV71 spelar bäst ändå mot Modo och mot Björklöven.
Exakt, onsdag, de möter fredag. Ju Björklöven borta. Och det HV-laget jag såg i fredag som mötte BIK Karlskoga, det var helt galna första 10 minuter. Ja. Det var länge sedan jag såg BIK Karlskoga kännas som så små som de var de första 10 minuterna där.
Nej, jag reagerade också på det. Det var faktiskt du som mässade mig om det, så jag tänkte jag var tvungen att kolla på det. Och det är vanligtvis, det där är en BIK Karlskoga-match där man kommer in mot en stor favorit och bara, vad ska den här jobbiga, äckliga irriterande lillebrorsan som bara springer och retar alla. Men de var ju så små till, ja, Björka var ju, han gjorde ett par mål i den matchen såklart, men det var ju ingen som kaxade upp sig. Det var ju som att HV var liksom ställde ut skåpet här, rättade efter det liksom på något sätt. Grymt imponerad av HV, och 5 raka segrar. Det är faktiskt den bästa starten sedan 2013 när KHK Karlskrona hade 5 raka segrar, och nu blir det en jäkligt intressant vecka med både Modo och Björklöven på fredag. Det är Hasse Wallson fick ju den frågan där efter matchen i fredags, och han sa ja, först har vi Troja här på onsdag liksom.
Ja, det var ju bra att han svarade så i alla fall, men Troja ska de väl slå som Troja ser ut nu med 9-1 eller någonting.
Ja, men den veckan blir ju kul, och ja, men jag är ju grymt imponerad av HV71, det går ju inte att säga något annat, och det är ju just den här strukturen, defensiven, att man tummar inte på någonting, man fuskar inte, man gör inte saker för att liksom jobba ingen gratis poäng, göra några billiga mål, utan det är så jäkla gediget rakt igenom hela tiden.
Och det beror väl på Tommy Samuelsson och Fredrik Stillman egentligen?
Ja, det är klart.
Och Simon Önerud. Vad betyder han för den här arbetsetiken som finns i hela laget?
Ska göra en spaning där faktiskt. Jag ska göra en spaning. Om inte HV71 går upp den här säsongen, så tror jag att Simon Önerud kan vara en man för SHL faktiskt.
Ja, det var ju en bra spaning.
Tack. Ja, det var,
Du anser att han håller SHL-klass alltså?
Ja, jag tror att han kan göra det faktiskt. Får han rätt omgivning, förtroende, så borde han kunna spela SHL, definitivt.
Men du, SHL-klass är det på HVs publik. 6700 kom mot BIK Karlskoga. De ställer verkligen upp på sitt lag. Och där blir det väldigt intressant att se vad som sker i Umeå här nu på fredag. Kommer Björklöven, kommer man ställa upp till den här stämningen som kanske var runt allsvenska finalerna mot Modo?
Ja, definitivt. Det kommer bli sån härligt drag. Och det kommer bli en match. Jag sitter bänkad där. Det kan vi slå fast. Det kommer bli en väldigt, väldigt intressant match på så många olika sätt. Vad står Björklöven när man möter liksom favorittippade HV? Och för att liksom dra det ännu längre, vad står HV när man möter Björklöven som hittills har varit det näst bästa laget i serien?
Och var står de offensiva spjutspetsarna Fredrik Forsberg och Alexander Wiklund mot varandra?
Matchen är matchen.
De var överlägsna förra säsongen i Hockeyallsvenskan, och den här säsongen spelade de då i SHL. Det är Timrå. De hade ju en riktigt tuff lördags eftermiddag när man åkte på en riktig stortorsk mot Leksand hemma. 3-8 blev det. Det är en sån sak som sitter i när du ligger där nere bort. Man är kanske på väg ner i tabellen och så får man sig en sån riktig kyss.
Ja, alltså, utan att låta dum på något sätt, men ibland kan de där jävla käftsmällarna vara bra. För du vet, som nykomling, du har hedersvärda förluster. Och du tycker att många saker, ja men det ser rätt bra ut. Fortsätter vi på det här så blir det bra. Och så får man den där riktiga, riktiga, riktiga käftsmällen. Och så blir det någonstans, okej, det här funkar inte. Vi måste täppa till defensiven. Vi kan inte dra på så mycket utvisningar. Alltså Oliver Boom, han måste vara bättre. Albin Karlsson, han måste visa att han håller i SHL. Tim Eriksson, det är jätteviktigt att få tillbaka Didrik Strömberg också såklart. Alltså den typen av spelare måste liksom visa att de ska vara i SHL.
Ja, nu är ju Viktor Lodin också avstängd. Så nu tappar man i alla fall en offensiv kraft. Han blir avstängd i 5 matcher. Kan du resonera lite, du som är expert på ämnet med tacklingar, om det var rätt med 5?
Jag tycker att det är en hård avstängning faktiskt. Att, det är en olycklig tackling. Den är inte snygg. Jag tycker inte att det är 5 matchers avstängning. En sak som man bara drar, när han kliver ur då, Viktor Lodin, så går ju han förbi i Timrå när han går ut då till omklädningsrummet, så kliver han av i båsdörren som är bredvid båset där Leksand sitter. Då sitter Ahnelöv längst ut, och då gör de en high five, eller en high five är det inte, men de gör en förlåt mig high five, förstår du vad jag menar? Ungefär som att Ahnelöv säger okej, det är lugnt liksom. Jag tyckte det var fint på något sätt. Alltså Lodin, det var ju inget unt uppsåt så. Det var en olycklig smäll som den blev fel. Jag tycker 5 matcher är, jag tycker det är hårt faktiskt.
Hoppar han in i den? Det gör han va?
Ja, han kommer fel in i situationen liksom. Det gör han. Jag har sett match, den typen av ge 3 matcher. Men 5, jag tycker 5 är hårt, kort och gott.
En 3+1 hade väl kanske varit bättre då?
Ja, någonstans där hade det väl kanske landat när den väl blev anmäld. Men det är en olycklig smäll. Sånt kommer att hända när det går så pass fort som det gör.
Efter den här matchen så fick jag höra att Kent Nubben Norberg var inne och väsnades ordentligt i omklädningsrummet. Det är ju en känslomänniska, Nubben. När han är förbannad, då vill han få ut känslorna. Så spelartruppen fick veta att de levde efter den här matchen. På tal om Nubben, du har jobbat med honom. Har det hänt någon gång att han har blåst av hårtorken på dig när du väl hade hår?
Nej, inte kanske på mig rent specifikt mig, men i spelartruppen i stort har han definitivt gjort flera gånger. Nubben är ju en kärleksfull och känslosam människa som lever nära hockeyn och sitt lag och alltså sina spelare, så att när han är arg så kommer det så genuint från hjärtat, som man lyssnar verkligen. Och om han nu, som du säger, var inne i omklädningsrummet, så gör han ju det inte med kärlek, men med omtanke. Han blir väldigt känslosam och arg, men man respekterar det väldigt mycket de gångerna han är inne. Det sker inte så ofta, men visst, jag har varit med om det under de 6 år vi jobbat tillsammans.
I den här matchen så hade ju Matt Cato 0+4. De fick ju spela väldigt mycket Leksands backar. De börjar på 6 backar som du älskar. De lämnar ju Bichel hemma för att spela J20 och spela på 6 backar som blev 5 då när Ahnelöv fick kliva åt sidan. Och Matt Cato klev fram och gjorde 0+4. Han förlängde ju här i veckan. Gustav Andersson tycker det har snackats för lite om den förlängningen. Och när vi pratade om det så visste du inte ens om att det hade hänt.
Nej, jag var i torsdag så var jag jobbade med Örebro mot Brynäs, och det hade helt flygit förbi mig. Och sen på fredagen då var det ju den här Thomas Larking-domen kom, Gustav Rydahl avstängningen, och sen var det fullt fokus på derbyt och det var fullt fokus på Djurgården mot Frölunda. Så det hade helt flygit förbi mig. Men för att bara stanna upp där, bra läxan. Man Camper fick man att stanna, Carter Ashton fick man att stanna, nu får man Cato att stanna. Och då ska man ändå säga att Cato, det är toppbackspotential. Jag tycker dock 4-5 första matcherna av serien så var det Schelin som bar honom mer än tvärtom. Men han har verkligen steppat upp de sista matcherna. Jag tyckte han var bra mot Färjestad. Jag tyckte han var bra här i lördags då som Timrå.
Han är inte en Cody Kerr, han som är en härförare i laget.
Nej, det finns bara en Cody Curran. Har du några nyheter om han heller? Varje gång du säger Cody Curran så ser jag det här liksom ett inburet litet smile där bakom någonstans, som att du ska liksom säga att han ska någonstans.
Nej, ja, du bara väntar på att han kommer tillbaka eller någonting i den stilen. Ja. Nej, men jag funderade faktiskt lite grann på Cody här i veckan. Han blev nedskickad till AL-laget här under förra helgen. Och då funderade jag lite. Han har envägskontrakt, $1 miljon. Det är rätt mycket pengar i upp. Han har inte tjänat särskilt mycket pengar i karriären. Men jag tänker ändå så här att skulle det där fortgå fram till slutet av januari, mitten februari, precis innan transfer deadline, nog tusan kan man väl ändå se Abbott slänga upp ett kontrakt på resten av säsongen, och så får du riktigt bra betalt 2 år efter det också.
Men det är klart, alltså det har jag nästan tagit för givet, att han krigar på där och får ett sånt fläskigt kontrakt av Rögle sen med en sign-on-bonus och en sign-off-bonus och allt vad man kan ge däremellan. Det är klart att Rögle kommer göra allt och lite där till för att försöka plocka in han. Det är ju tjänstefel annars, såklart.
Ja, nej, men alltså jag ser verkligen att det kan hända att det kommer att man tar honom där i den. Man tog Ted Brithén ganska sent förra säsongen, precis innan deadline, och att man kan ta Cody och så skriver man då 2 år ut efter det, så att han får i stort sett avsluta karriären i Ängelholm.
Jag gillar hur du bara är Cody med han. Alltså du slänger bara upp Cody. Man måste, jag är inte ens Cody med han. Jag är Cody Curran med han. Förstår du?
Du vågar inte säga det. men du skulle uppskatta om det hände. Det kan vi väl slå fast.
Ja, alltså jag hade uppskattat det för det hade gjort ligan mer attraktivt när man får tillbaka en utav vad som då skulle vara Europas allra bästa backar. Så det är klart, för hela ligans attraktionsvärde och Rögles slagkraft och allt där till, så hade det varit jättekul.
Du var inne och snudda vid Gustav Rydahl också. Ska vi bara ta några ord om det, eller du vill bara skita i det?
Nej, skit i det. Man ska inte röra domaren, punkt slut. Så vi lämnar det där. Sen finns det ju olika grader i helvetet, men det är en helt annan sak. Men kan vi inte prata om lite roligare? Det kanske för sig inte de som håller på Malmö eller Växjö tycker, men Luleås vecka, 2 sena vändningar och Wallstedt, Jesper Wallstedt har stått i båda de här matcherna. Är det ett skifte? Lassinantti kommer tillbaka från skada, inte varit fullt så bra. Är det Wallstedts eller är det bara tillfälligt? Vad tror du?
Du som såg han i torsdags. Alltså spelar Wallstedt som han gjorde på den nivån när jag såg honom i torsdags. Nu tyckte jag visserligen att Malmö spelar i utsida nästan hela matchen, men trots allt, han var där när det väl hettade till och han såg jäkligt bra ut. Men vi vet ju också att när Lassinantti är på den högsta nivån så är han ju också riktigt bra. Så att då aspirerar väl de också på att konkurrera med Strauss och Lindvall. Jag vägrar säga Strauss, jag säger Strauss.
Strauss. Det är ju den mål, alltså det är Skellefteå hur vassa de är defensivt och målvaktsarbetet. Vi vinner ju mot Örebro hemma. Örebro skjuter 30 skott på mål. Det är inte så att det är en match där Skellefteå dominerar tillställningen, utan det är målvakts en defensiv insats som gör att man vinner. Det spelar ingen roll vem de ställer av Strauss och Gurra Lindvall där. Och det är ju
men den matchen hade väl kunnat sluta lite som hur som helst. Jag menar, Ibert har väl en i stolpen på ett vidöppet mål.
Ja, absolut. Men det har man ju sagt kanske om många matcher. Men nu börjar man väl se en tendens och ett mönster på Skellefteå att de släpper för tusan inte in någon mål. Var de släppt in 9 mål och varav 2 har varit i öppen bur så här långt på säsongen.
Det är ju alltså helt otroliga siffror alltså.
Ja, men Lindvall har ju över 94 och man har väl, Straussen har väl närmare 98 i räddningsprocent.
På tal om icke hållbara siffror.
Nej, såklart. Men du, vi bara snurra tillbaka lite vid Luleå. Den krisen som man kanske började pulsera lite där omkring att Luleå, nu har de förlorat och så, den blåste man ju bort all världens väg med 2 raka segrar, va?
Ja, men det borde man ha gjort. Och nu kom ju Engsund tillbaka också mot Växjö. Och då fick man ju lite bättre bredd på backsidan. Och han kan ta 20-22 minuter speltid. Jag måste säga det att Jonathan Andersson, Styrman och de här backarna. Ja. Alltså vilket jobb de gjorde nere i Malmö, du.
Ja, men Styrman, alltså han är inte, han är fasiken, när han får lite istid och lite självförtroende och sådär, då han är inte dum där uppe ändå.
Det kommer en fråga från Robert Lögren på ämnet Örebro och Skellefteå. Skillnaden mellan Mustonen Spearing som blev exakt 0 minuter och ingen anmälan och Adam Maskring som blev matchstraff, anmälan och 2 matchers avstängning med endast 2 veckors mellanrum mellan de bägge händelserna.
Ja, och den situationen som Robert då syftar på, det är ju Joel Mustonen som i Örebro som drar upp en klubba mellan bena på Linus Fröberg i Luleå utan åtgärd från domarna, utan åtgärd från situationsrummet och således ingen åtgärd från disciplinnämnden. Jag har ingen förklaring mer än att jag tror att man måste helt enkelt ha missat den. Får vi kalla det mänskliga faktorn eller någonting? Hade den gått till disciplinnämnden så hade han fått samma straff som Maskerin fick, 2 matchers avstängning. Så att det var nog bara, jag tror inte man såg den helt enkelt. Och det är ju,
så bara rent flyt för Mustonen alltså?
Ja, definitivt. Så tror jag att det är. Och det kan ju vara så. Alltså, menar, vi ska vara ärliga och säga, jag fokuserade mer på när Sörensen drog ner Heinemann. Jag fokuserade faktiskt mer på själva situationen att Heinemann fick en utvisning. Och hur kunde han få en utvisning i den situationen än att Sörensen gjorde det? Sen när man började rulla klipp efteråt att det är någon som har hittat den här, oj, då blir man varse om det. Så att jag får väl tro att det är den mänskliga faktorn, för själva utförandet, det är ju lika illa båda två skulle gett samma straff.
Ja, Rydahl blev avstängd i 2 matcher och fick en bot också som han ska betala in. Men det gjorde ju knappast Färjestad. Ja, de blev säkert svaga utan Rydahl, men de lyckades ju pulverisera Brynäs rätt enkelt ändå och vann med 5-2. Nu börjar förlusterna staplas för Brynäs.
Så är det ju. Och 19 insläppta mål på 4 matcher. Och det som vi tidigare hyllade som det här styrspelet, där har man vaggats in i någon form av falsk trygghet. Man blir väldigt passiva. Lag har såklart läst av det här, tar sig igenom det på ett annat sätt. Brynäs problem är att de måste kunna växla, kunna hantera sitt pressspel och det här styrspelet. Jag tycker att man för ofta faller tillbaka i sitt styrspel och sen blir man väldigt passiv i egen zon och för snälla framför eget mål. Och enligt mig är ju det, man har för dåliga backar helt enkelt. Det är Bertilsson. Nu har, tycker jag, Genoway senaste veckan, han har varit direkt svag. Björk, nej. Alltså det är Bertilsson, Genoway och så sen är det, som jag varit inne på, så är det 6 6:e, 7:e backar.
Felix av Isberg frågar, är Mikko Manners och Brynäs spelarnas smekmånad över nu?
Lite så är det ju, såklart. Men samtidigt, man får se på de inledande matcherna. Man är ändå, man är inte sist i tabellen. Man ligger ju på säker mark så tillvida att man inte är på kvalplats då. Så att det, man har gjort det helt okej. Det behöver kalibreras, det spelet. Man behöver hitta en större jämnhet, framförallt defensivt. Så att, nej, jag ser ingen kris i Brynäs, men jag var å andra sidan inte snabb att hoppa på att det skulle bli ett topplag när man vann lite där i början. Så att Brynäs bättre totalt sett än vad jag trodde inför säsongen.
Ja, det bygger ju också på att lagen där nere i botten av tabellen måste börja vinna för att de ska hamna där nere. Och ett lag är ju Linköping, nu tog de en poäng mot Oskarshamn här under lördagsomgången och... Vad ska man säga om Linköping då? De kommer ju fylla på med Robert Lantoshi från Rögle här nu som var extra forward i derbyt. Han ska vara överens med Linköping som jag förstår det. Så att han kommer väl bli officiellt presenterad här i början av veckan. Utgår jag från, jag är inte kommunikationsansvarig i klubbarna så att jag vet inte när de tänker göra det. Men vad betyder det för Linköping tror du?
Ja, inte ett skit förutom att man får en kropp till. Alltså Lantosi har jag sett, det jag har sett av det, han gör ingen lycklig. Tycker inte han har någon kroppsspråk, karaktär som visar att jag vill gå in och ta en plats, utan snarare tvärtom. Men det är klart, ser man på laguppställningen som Linköping ställer upp med forwardsuppställning så är det ju liksom, det är en hockeyallsvensk uppställning med Brock Little och Marcus Ljung. Rakt upp och ner. Men det är hockeyallsvensk lag med Brock Little, Marcus Ljung och Marcus Högberg. Så att Linköping är riktigt illa på det. De måste få tillbaka skadade spelare, alternativt värva.
Men vilka av de skadade spelarna? Är det Bäckman och Juland då du pratar om eller?
Ja, det är det väl. Och Maxwell, vilket du kanske får tillbaka honom även om han kanske inte har varit superbra. Men nej, det ser oroväckande illa ut faktiskt. Förvånansvärt jäkla illa, måste jag säga.
Jag ser att fansen gormar efter att de vill ha tillbaka Andrew Gordon också.
Ja, han var ju i alla fall lite hjärta, lungor, puls, karaktär, fan favorite. Sen vet jag, sen har ju hans bästa tid passerat och men det är klart, i en tredje, fjärde kedja så hade jag han stärkt upp, såklart. Men
repriser blir ju sällan bra. Ja, det är min åsikt.
Men det som är roligt nu sitter vi och pratar ner Linköping. Eftersom Oskarshamn vann mot Linköping. Det är någonstans där man måste... Alla lag som Oskarshamn vinner över, de är dåliga. Nej, men fan, Oskarshamn, de är bra alltså. De har pucktempo, kolla powerplay. Så fort man får powerplay-läge, då är det ju farligt ju. Det är ju alltid målchansen när de får PP-läge. Defensiven, Kanada tycker jag... spelar bra i regel i stort sett varje match nu. Hade någon match tidigare på säsongen där. Lite så, men Jul kommer bli bra också. Växa in i det mer och mer. Jag hade inte Oskarshamn på kvalplats, vilket det känns bra nu. För de kommer inte landa in, det tror jag inte.
Ja, och jag hade det. Men det som jag reflekterar över, det är, man har pratat mycket om Bröderna Sohorna och Brace och sådär. Men en spelare som jag tycker har anammat SHL-spelet på ett jättebra sätt är ju Patrik Karlqvist.
Ja, verkligen. Det var roligt för jag satt med Fredrik Söderström i studion när i lördags och då sa han, jag hade Karlqvist i Nyköping och tänkte, Nyköping, Karlqvist, just det. Så börjar man gå igenom så här, han har ju haft en lång resa för att ta sig till SHL och tvivlen har ju varit många och framförallt i hans fysiska status. Kommer han klara det här? Men han har ju fått en flygande start och det är ju exakt den här typen av spelare som måste lyckas i Oskarshamn. Spelare som ingen annan vågar chansa på och spelar till en förhållandevis billig peng.
Och sen är det ju faktiskt så att en spelare som vi säkert har hackat på, jag har i alla fall gjort det, Filip Samuelsson tycker jag ser jättestabil ut. Robin Norell, den här norrmannen Liljeberg ser ju fin ut faktiskt. Våge Kroj ser ju bättre och bättre ut. Jag hackar ju på honom jättetidigt på säsongen.
Du var hård på honom. Men det
nu är det ju så att man...
Oliver Larsen som ändå man tyckte i fjol var bra, han har hamnat utanför. Det betyder ju indirekt att man har en starkare, anser sig ha en starkare backuppsättning i år. Trots att man saknar en sån som Sajak. Så han platsar ju inte i laget i år.
Nej, alltså det är ju rena konkurrensskäl. Nu var han ju visserligen skadad, men han har ju inte letat sig in i laget för man inte har tyckt att han var tillräckligt bra. Och det är ju Det är som du säger, det är ganska intressant, för jag skulle säga honom som en av deras fyra bästa backar åtminstone förra säsongen, och han nu utanför laget, jag börjar höra lite tissel och tassel på att han inte är speciellt nöjd med den situationen, såklart att om inte han platsar i Oskarshamn då kanske han vill se över sina möjligheter för vad han kan göra istället, och jag blir inte förvånad om han försvinner från Oskarshamn.
Ja, Björklöven en destination då kanske, men han kom ändå från Björklöven och gjorde det bra där, och de har ju Lindgren på korttidskontrakt.
Skulle kunna vara, definitivt. Det är ju någon av de allsvenska toppklubbarna som skulle kunna norpa till sig honom i så fall. Eller vem vet om inte... Alltså det skulle inte förvåna mig om typ Växjö eller något sånt plockar upp honom som har lite backkris och så gör de honom till en superback.
Nej, det är ju visserligen sant. Ett fungerande, väl oljat system. Du, när vi har gått igenom många lag här. Jag gjorde Örebro i torsdags mot just Brynäs som vi pratade om tidigare. Alltså Ekström och Eklind fick spela med Abol. Så då tänkte man, vem är det straff för? Är det straff för Abol att väcka honom för att han inte var tillräckligt bra att spela med två spelare från fjärde kedjan? Eller är det faktum att Eklind och Ekström har varit bra? Och det fick jag svar på. Alltså, de är bra. De två killarna bara zoom, flyger runt där med Abbas. De är ju riktigt härliga spelare båda två som har tagit grymma kliv de senaste veckorna.
Han går in och kör lite Boforsigt där, Eklind va?
Ja, han, nej men absolut. De är ju och kuggar i bra, liksom intensiva hela tiden. Och Brynäs hade fullt sjå med de här en del lite stappligare backarna i Brynäs. Med, liksom, och så har du Abbas med sin tyngd där. Sen får också Emil Larsson, Lein och Kovars där bakom. Mastomäki har varit mycket bättre den säsongen. Så att Örebro, även om man förlorar mot Skellefteå lördags, så är man på gång och kommer börja vinna fler och fler matcher. Ja, då är det dags att tävla igen, Svensson. Du har ju visat fin form tidigt den här säsongen, och nu ska du få välja igen mellan spelare / hockeyperson, lag eller årtal.
Då vill jag ha spelare. Vet du vad jag känner varje gång vi ska ha den här tävlingen? Oavsett om det är jag som ska ställa frågan eller vad det är. Jag får faktiskt lite puls av det, måste jag säga.
Ja, jag vet. Jag känner samma sak. Det är för att, är frågan tillräckligt svår eller för svår eller för lätt? Men den här, tar du inte den här på tre så är jag besviken.
Ja, okej.
Då sätter jag lite press på det. Nej, nu kör vi. På 5 poäng. Gjorde succé i fjol i hans första seniorsäsong i Sverige. Och värvades inför den här säsongen till en ny klubb i en serie högre upp.
Första seniorsäsongen förra året, sa du det?
I Sverige?
Ja. Nej, den tar jag inte.
På 4 poäng. 45 poäng på 46 matcher i fjol är inget dåligt facit.
Oj, 45 poäng. Då utgår jag från att vi pratar hockeyallsvenskan. Eller är du på någon i division 1 nu som har gått upp i hockeyallsvenskan? Så rå är du väl inte på mig. 45 på 46 och gick till högre liga den här säsongen. Nej, jag får banga ur på den.
På 3 poäng. Den klubben han är fostrad i valde han bort inför den här säsongen för att istället gå till deras värsta rival.
Nej, men snälla någon. Värsta rival valde bort. Okej. Okay. Nu tror jag att jag vet. Jag skriver ner på lappen här.
Vi har fått ett svar från Svensson på 2 poäng. Från college, AHL, East Coast Hockey League till Mora och sen till Rögle. Och på 1 poäng. Ja, och rätt svar var då alltså, som du skrev på 3 poäng, Johan,
Ludvig Larsson.
Ja, han fick ju avgöra derbyt i lördags, som ni nyss hörde, och mot just Malmö som faktiskt har fostrat honom, och det var hans första SHL-mål. Det är ju en nästan, kunde inte skriva det bättre själv.
Nej, exakt. Det var lite roligt. Vi pratade med Ludvig Larsson inför derbyt också. Det hade ju varit lite där ordkrig som det heter på tidningsspråk. Där bröderna Sylvegård hade varit ute och svingat lite. Och då var det Ludvig Larsson som fick svara på det från Röglehåll. Och svara någonting i stil med att de får snacka vad de vill. Vi får se vad som händer på isen. Och ja, det visar ju sig.
Ja, han avgjorde den underbara tillställningen i Ängelholm i lördags som också får sätta pricken över it på denna gångna hockeyveckan. Och tack för att ni lyssnar på oss än en gång och härligt med att ni bidrar med alla frågor, tankar, åsikter och nummer och allting. Vi hörs igen om en vecka. Ha det bra. Hej då.
Tja.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.
Ni är med om det största. Och det största är den minsta. Ni minns de första ögonblicken. Och den där blicken gör er starkare. Så starka att ni är ömtåliga. Men hittar trygghet i Sveriges populäraste barnförsäkring. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
Äntligen är det vår i luften. En annan sak som är i luften just nu är pollen och insekter. Men lugn, det fixar vi. Hos oss på Circle K kan du tvätta bilen snabbt, enkelt och hållbart från endast 159 kronor. Så passa på att möta våren i en skinande ren bil. Välkommen till Circle K.